Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Här kommer djurfakta, djurfakta. Nu lär vi oss om djuren. Hej alla kära pojkar och flickor och bumbibjörnar däremellan. Det är än en gång måndag och det betyder såklart Sebbes djurfakta. Och jag har dragit mig lite med denna för att den är så pass cool att jag ville spara den till sist i princip. Men det går bara inte för att jag såg ännu en video om det här fantastiska djuret i helgen och bara tänkte, nej, nu är det fan till mig dags för den mystiska, den kära, den åttaarmade bläckfisken. Ja, det är dags för bläckfisken. Ett av de coolaste djuren vi har, inte bara i havet, men i, jag skulle säga, hela djurriket egentligen. Och det finns faktiskt nästan för mycket att säga om dem. Att de är bland de äldsta djuren vi har, att de är, att de levde mer än 296 miljoner år sedan. Och då är deras förfäder 500 miljoner år gamla. Vilket är äldre än många av djuren vi har på planeten. Vi ska inte ens prata om faktumet att de har tre hjärtan. Eller faktumet att de har blått blod istället för rött. Eftersom de har koppar i deras blod istället för järn som vi har. Vi ska inte ens prata om faktumet att de kan kamouflera. Och de gör det eftersom de har tre olika lager av hud som alla beter sig lite annorlunda. Men vi ska prata delvis om det för att det är en väldigt cool aspekt till varför. Men främst om deras intelligens. De är bland de smartaste djuren som finns på hela planeten i stort sett. Om du skulle ta en och lägga den bläckfisken inuti en burk så skulle den kunna hitta ett sätt att ta sig ut från den burken. Från insidan, ja, det stämmer. Den kan definitivt lista ut det. Det fanns till och med ett fall där någon tog en fisk, la den i en glasflaska, satte på korken, slängde in den i en bläckfiskcontainer och bläckfisken kände sig runt glasflaskan och så småningom listade den ut hur man skulle öppna den och åt däremot upp fisken efteråt. Och vad är det som gör dem så coola då med intelligens? Ja, de har också en fysisk intelligens, inte bara hjärnan, vilket vi kommer komma till alldeles strax. Hur kan de kamouflera? Det måste vara för att de ser omgivningen och sen anpassar sig, eller hur? Nej, så är det inte. Bläckfiskar ser inte färger. Precis, de ser svartvitt. Så hur kan de då kamouflera sig? Ja, det är väl delvis för att de i princip ser via deras hud. Deras hud är så pass ljuskänslig att den kan anpassa sig till den miljön som finns runt omkring huden. Och de har ju då som sagt tre hjärtan. De har åtta armar. Vad har de mer av? Hjärnor. Ja, kanske inte i det bokstavliga eller mest bokstavliga spektrumet. Men de har en huvudhjärna. Och åtta stycken mindre hjärnor eller komplexa nervsystem åtminstone som går igenom varenda tentakel. Skulle du klippa av en av dens tentaklar så kan den tentakeln fortfarande reagera på stimuli på samma sätt som den hade gjort när den fortfarande var kopplad till bläckfisken. Det är därför de kan hålla på med flera olika saker samtidigt. För att den har helt enkelt så pass komplexa nervsystem i varenda tentakel att den kan fungera nästan lite självständigt. Så där har vi det, ett av de coolaste och mest mystiska djuren vi har. Varför de är så mystiska? Ja, det finns till och med teorier om att de är utomjordingar. Kanske inte i ett alien-sammanhang så, men att de inte utvecklades ursprungligen från jorden. Det finns teorier om det, jag vet inte riktigt hur mycket. Ja, jag skulle inte säga att det är de starkaste teorierna i världen, men det är ganska smarta människor som tycker att det finns möjligheter att kom en asteroid som hade något utvecklade bakterier eller smådjur och att de kraschade i våra hav och att de helt enkelt utvecklades här till skillnad från där de kom ifrån. Det enda som hindrar bläckfisken från att verkligen bli kanske de smartaste djuren på planeten, det är att de är lite osociala. De är väldigt, väldigt för sig själva ute i naturen och oftast så utvecklas väldigt många djur via social kontakt, som till exempel hos apdjur eller hos däggdjur. Sociala strukturer är ofta vad som kan utveckla hjärnan ännu mer. Och det saknar bläckfisken. Men de har åtminstone 9 hjärnor att tänka vidare på hur de ska utvecklas och kanske ta över planeten med. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa är tillbaka. Paul Elvaje här och i vanlig ordning styrad av Malmö har vi Sebastian Wendel Martinez. Hur är läget?
Det är bra, det är bara bra, straightad av Malmö. Men nästa gång vi snackar kommer jag vara straightad av Tyskland, för jag kommer faktiskt fylla hålet som Excellence lämnade nu med ett fransk-tyskt event som jag hoppar in på short notice för. För att varför ska man ha ledigt liksom? Jag vet knappt vad ledigt betyder. Jag var ledig förra veckan, det räcker.
Ja, det är ledigt. Man kan sova i graven som de brukar säga.
Exakt, exakt. Det är då jag kommer sova gott.
Ja men fan vad grymt. Vad är det för gala?
Det är Hexagon 5 heter de. Så det är fransk promotion men de håller event i Tyskland. Så som jag uppfattar det, för att de vill ta vara på faktumet att ingen tysk organisation verkligen steppar upp för att bli störst. Så smart move av dem och ja, så får vi se vad det leder.
Mm. Ja men roligt, det är alltid kul med nya galor som poppar upp och där sitter man och tittar på helt okända fighters och ingen aning vilka de är. Och sen om några år så säger man, den där killen såg jag när han debuterade och nu ska han fighta som ett titel i UFC. Ja men det är ballt.
Exakt.
Det är roligt att se de här eventen också där stjärnorna föds, som man säger så.
Ja men verkligen, alltså det är nu vi kommer se såna här organisationer som vi ser europeiska stjärnor verkligen träda fram. Det är en titelmatch i damers flygvikt i main event och sen en intressant tungviktsmatch i co-main event. Så vem vet, jag skulle absolut inte utesluta att vi ser någon av dem i UFC några år.
Nej men definitivt. Jag kommenterade ju någon tysk gala, GMC tror han hette. Då var det Andreas Ståhl mot, nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Jag vill minnas att han typ hade smeknamn Sagat eller någonting. Han vann mot Ståhl och nu fightas han i UFC. Så det där är alltid... Oj
fan, jag vet vilken du menar. Ja, han tysk-polacken.
Exakt.
Zawada?
Exakt.
David Zawada?
Ja, precis. Precis.
Ja.
Precis. Det är han. Och jag tror att han är kvar fortfarande, men han har nog inte fightats på ett tag tror jag.
Ja, jag är fan inte ens säker om han är kvar. Han tog några tuffa matcher alltså.
Ja, jo, men det gjorde han.
Han hoppade väl in i UFC på kort notis också med, för att det var i UFC Hamburg, ja. Minns jag. Han hoppade in mot Danny Roberts för att jag var på den galan och så snackade vi om typ, hade det inte varit short notice så hade det nog varit liksom mycket, mycket jämnare. Och det var det ändå en asjämn match som jag för mig blev split och fight of the night och allt möjligt liksom.
Ja. Nej, men det är coolt det där. Jag minns den galan också väldigt väl för att deras filmproduktion var mer nästan som om de filmade som om det vore en film, för det var väldigt mycket close-ups så man såg inte var de sparkade eller var slagen var, för att kameramännen var mer fokuserade på typ så här, ja men ansiktet på fightersarna eller mycket halvkropp gärna också. Så att jag bara, det här är svårkommenterat. Vi ser inte riktigt vad som händer. Så du kunde ju inte se en enda low kick och det var så underligt. Jag tror att det var ett produktionsteam på det här GMC som förmodligen aldrig har filmat ett sportevent och förstod inte vikten av att så här, få med. Det var mer så här, vi har gått filmskola och vi har lärt oss att det är halvkropp, ansikte, close-up. Så det var, alltså, det var så, jag har aldrig varit med om en så udda.
Bizarrt.
Ja, det var så konstigt. Det var väldigt mycket.
Alltså, det låter verkligen som en sådär pretentiös independent filmregissör. Exakt. Som fick det uppdraget och bara, ja, men jag vill få känslorna av, ja, fighten.
Exakt. Jag vill se hur det känns i deras ansikte när de tar ett slag i magen. Det är fokuset. Jag vill se ansiktsuttrycket. Men det är den enda GMC som jag kommenterade, och det var egentligen, så tror jag mest att det var för att Stål gick som det blev kommentering. Mm. Sen jag för mig att den galan sändes, typ, de hade bara tyska kommentatorer, och eftersom att jag var den enda som kommenterade så tror jag att mitt ljud gick ut i hela Skandinavien. Så att man hade alternativet, ja, tyska eller mig på svenska. Så det var också lite intressant. Men
ja, ändå fett.
Tråkigt för Stål att han torskade den matchen, men Zawada gick ju sen iväg och gjorde karriär i alla fall. Så ja, det är det sagt. Små galer, det är där det händer. Och det är Khamzat kom ju också så här. FCR, många såg han bara, who's this guy? Och sen nu så här, oj, jälar, han har vuxit. Mm. Det har hänt grejer.
Oh, yeah.
Men du, vi måste ju nästan ta den direkt, eftersom att jag ändå nämnde Khamzat. Det dök ju upp nyheter här i förra veckan. Och jag fick massa frågor. Jag hade inte ens varit inne på Aftonbladet. Jag hade bara suttit och gjort annat i typ 4 timmar och hade plötsligt fått på MMA-podden en massa DMs och frågor. Vad händer med Khamzat? Är han fast i Ryssland? Kommer han och krig i Ukraina och allt det där? Ja, det verkar ju som att han är ju uppenbarligen i Ryssland, eller mer specifikt så tror jag han är i Tjetjenien då. Och han skulle väl vara kvar där i 2 veckor. Men vet du lite hur det här ryktet uppstod?
Jag vet inte riktigt hur det uppstod. Jag vet ju att det kom via Combater, ja. Brasiliens största liksom MMA-sida. Grejen är att de är inte immuna mot att rapportera vissa saker som inte alltid stämmer. Det har hänt innan att de har haft felaktiga rapporter och källor och sånt. Men det har ju hänt med andra stora. Jag försöker inte singla ut dem på något sätt. Bara säger att liksom, ja, det är de första uppgifterna var lite otydliga. Jag ringde faktiskt Khamzats team ganska så direkt och pratade med dem. Mighty Shamas bland andra. Och som de det var ganska tätt in på när nyheten först hade kommit ut på Combate, och då var de kände inte ens riktigt vid det. Så skulle de ringa Khamzat, sen ringa tillbaks, så sa de att det inte stämde, att han hade blivit anhållen eller sådär, fått någonting fråntaget. Det var det de sa till mig i alla fall. Sen så har jag inte följt upp så mycket efteråt. Khamzat verkar ju ha en ganska aktiv presence på liksom sociala medier och sånt. Så ja, jag vet inte riktigt. Sen hela Ryssland känns lite galet just nu, så jag vet inte om man kan utesluta någonting helt och hållet. Men ja, jag hoppas han kommer därifrån när det är planerat i alla fall.
Ja, för att tydligen det som var med Combat var väl att han skulle vara i Brasilien för att se någon dokumentär, eller om det var en långfilm baserad på en bi-kille då. Men att han helt plötsligt inte skulle komma, och sen sa han att han skulle vara kvar i Ryssland i 2 veckor. Och det är väl, ja, när kom den här nyheten? Det var väl typ så här måndag, tisdag va? Var det inte det?
Ja, något i den stilen, ja.
Ja, men nej, vi får väl se. Precis som du säger, jag reagerade ju också på att alltså, han lägger upp grejer titt som tätt på sina sociala medier, så det verkar inte direkt vara som att det är trubbel, om man säger så, utan verkar mer bara som att han är kvar. Sen får vi väl helt enkelt se hur länge han blir kvar och om han kommer tillbaka om 2 eller 3 veckor eller vad det nu är då. Det vill bara, vi får se. Men för er som undrar, nyheterna har inte utvecklats någonting mer sen dess. Utan det var liksom, där kom nyheten och sen stoppades den. Och sen hände inte så mycket mer. Man märkte inte att så många uppdaterade om det mer än att det här har sagts. Mycket vi berättar om Olofs grejer som spreds väldigt snabbt då. Att de båda hade snackat med Magdi och sen snackat med Khamzat och sådär. Så ja, vi får se. Annars så är det nog inget speciellt som har hänt under veckan, va? Det är inget direkt som jag kommer på. Så, mer än just det här är väl den enda grejen.
Ja, det var lite av en slow news week. Alltså det var ju inte ens någon Bellator eller One Championship. Nej. Någonting sånt. Det var bara Cage Warriors Italien, vilket var lite sådär ett par schyssta avslut liksom. Jag gillar han Carlo Pedersoli Jr. som var UFC innan. Han är oftast kul att se, och han fick en fin vinst. Men Ja, det har varit ganska lugnt sådär, vilket i och för sig efter förra helgen när det var IMAF och sen Wolf och jag typ får gå in i väggen, så var det faktiskt nice att ha en lite lugnare vecka. Det får jag ändå erkänna.
Ja, det är du värd. Det är du väl värd. Men ska vi hoppa på den kommande galan till helgen?
Ja då, det tycker jag.
Och det är UFC Fight Night nummer 212. Vi har Alexa Grasso som ska ta sig an Viviane Araujo. Vad gäller... Vad gäller Alexa Grasso så har hon just nu 14 vinster, 3 stycken förluster. Och det intressanta är att de här två har varit bokade redan vid... Det här är tredje gången de bokas. De skulle ha mötts den 22 februari, blev inställt. 2 månader senare möter istället Grasso Wood, Joanne Wood då vinner över henne Rear Naked Choke i rond 1. Och sen skulle hon möta Viviane Araujo igen den 13 augusti. Nu blir det i alla fall av. Den 15 oktober så kommer de att kliva in. Araujo har 11 vinster, 3 stycken förluster. Och hon kliver egentligen bara in med en vinst i ryggen, och det är mot Andrea Lee. Vad tänker du om den här huvudmatchen?
Jag tänker att det blev huvudmatch för att Sean Strickland och Derek Brunson, eller jag säger Jared Cannonier, ställdes in. Och det har lite den känslan, men jag tycker faktiskt denna matchen är mer spännande än liksom förra veckans main event. Jag kan inte riktigt säga varför egentligen. Jag bara tycker att de här två, båda två känns lite mer intressanta, eller så är det kanske bara straight up mexikansk bias som jag känner för Alexa Grasso. Men jag tycker Grassos resa har varit ganska intressant att följa faktiskt i UFC, för att det var ju väldigt, väldigt ojämnt inledningsvis. Alltså hon kom in med väldigt mycket hype från en vikta, hon var obesegrad då. Och sen så blev det inte riktigt de resultaten som många hade väntat sig. Och sen nu med facit i hand, hennes förlust på majoritetsdomslut i Mexiko. Den förlusten har åldrats ganska bra, så speciellt med tanke på att det finns många som ansåg att hon vann. Men hon har definitivt hittat flytet nu. Hon är inne på en vinstsvit. Som du sa, avslutade Joanne Wood i sin senaste match. Och hon har verkligen börjat tajta till sin boxning. Jag tycker den sitter ganska fint. Och sen för Araujo, hon är väl lite grann snarare att hon kommer inte riktigt in med hype, men hon har börjat få till det. Sen så tycker jag att det finns en skillnad i motstånd som är värd att påpeka. Liksom, Araujo, hon har 2 förluster i UFC. Jessica Ai och Caitlin Chookagian. Och Chookagian, alltså okej, hon är kanske pound for pound tråkigaste i UFC. Men hon är bra på att göra matcher tråkiga på ett sätt som hon vinner. Så är det. Chookagian, hon vinner matcher. Alltså visst, det känns ibland som liksom poängsparring, men hon får det att hända. Och hon får det att hända mot många fighters helt enkelt. Jessica Ai, den förlusten har inte åldrats bra, för att det var den sista förlusten Ai någonsin fick. Alltså var både i grappling och UFC. Det var liksom efter att Ais karriär blev huvudsparkad av Valentina Shevchenko. Så jag tycker att båda två har lite liknande sådär, kanske lite tufft inledningsvis, börjat hitta flytet, men jag tycker att Grasso är definitivt den som skiner starkare mellan de här två. Jag tycker hon har mött bättre motstånd. Hon har helt enkelt bättre vinster, och liksom, det bara känns som att hon har tajtat till sitt game nu. Jag gillar hennes chanser att kamma hem detta. Jag tror inte att hon avslutar Araujo, men jag tror definitivt att Grasso kan sätta en hel del bra press och få till en vinst på domslut.
Ja, jag sitter också och tittar lite på bådas record här, och vad gäller Grasso så är det ju, hon kom ju in ung, alltså det är för 6 år sedan, hon var 23 då. Hon är ändå rätt nyligen fyllda 29, så hon kan lika gärna ha varit 22. Jag ska bara dubbelkolla när hon kom in. Nej, hon var 23, det var november 2016, och hon var ju ung. Jag minns henne så väl, jag kommenterade hennes debut. Hon är väldigt ung, 23 år gammal, mycket hype, obesegrad, kommer från Mexiko, Men liksom fick det också tufft. Som du säger, visst andra matchen Felice Herrig. Ja, på den tiden så tror jag ändå att Felice Herrig vann väl lite mer än vad hon förlorade. Men sen också även Tatiana Suarez, inte heller någon dålig förlust. Alltså många har ju haft Suarez som framtida champ, men Suarez har ju dragits med, hon har en sjukdom, är det inte det? Det som har hållit henne tillbaka, tror jag.
Ja, ja det är det, vilket är synd för att hon är jävligt intressant. Men
ja, obesegrad med 8-0 har hon. Många har ju förutspått att hon kommer att ta ett, liksom ta bältet i viktklassen, och, men har tyvärr inte kunnat fightas ända sedan juni 2019. Så det, vi vet ju inte ens om vi kommer kunna se Tatiana Suarez igen i UFC. Det, ja, vi får väl helt enkelt bara vänta och se om det blir bättre eller inte då. Men så jag menar, det är två förluster. En potentiell som många ser som the future champ, en annan tjej som gick och blev mästarinna och har varit mästarinna, tråkig match eller ej, mot Nama Younes. Men sen efter det, Jiwon King, Maisie Barber, Joanne Wood, alltså jag tycker att det ser bra ut. Jag har för mig att vi för x antal avsnitt sen liksom kollade upp Araujo, och jag har för mig att det var inte superspännande motstånd hon hade mött. Jag vill minnas att vi gjorde det mot Andrea Lee, att när man började titta bakåt på vad jag ska se här innan UFC, vad det hon har mött, så jag har för mig att det såg inte jättebra ut. Eller så blandade jag ihop henne med någon annan motståndare här nu.
Talia Santos kanske?
Ja, det kanske var det det var.
Var det inte då när jag gjorde sån en obduktion på Talia Santos motståndare inför hennes titelmatch, och vi kom fram till att de hade typ sammanlagt 8 vinster, alla hennes 14 förra liksom, motståndare.
Ja, nej, men så var det. Men jag vet inte. Jag tror lite precis de grejerna du lyfter här. Alexa Grasso, 29 år. Jag anser väl att hon är väl förmodligen nu börjat gå in i sin prime på något vänster. Jag tycker också att hon har sett väldigt bra ut. Jag tycker att hon har täppt till kanske vissa hål hon har haft i sitt game. Samtidigt återigen, två av de där förlusterna, det är inga förluster att skämmas över, alltså, kan jag tycka. Medans Araujo, 35, kommer fylla 36 i slutet på november. Hon är äldre. Och jag tror nog ändå att Alexa Grasso, jag har imponerats av Grasso. Jag tycker man ser liksom glimtar av briljans ibland i hennes fighting, men det har fattats vissa pusselbitar för att hon ska briljera hela tiden. Men man kan se stunder av där det finns någonting, och man får se om det kommer komma fram eller om det inte gör det. Det återstår ju fortfarande att se. Men det är en tjej med otroligt mycket potential. Hon är väldigt duktig fighter. Jag tycker hon är en underhållande fighter, och vissa matcher med henne är i riktigt snygga. Och väldigt, väldigt underhållande. Men det är en fin striking, det är fina sparkar, och det, liksom det hon gör där inne, det är snyggt. Det ser väldigt, väldigt bra ut, och det är roligt att se. Hon är inte den här klassiska brawler-tjejen som bara står där och svingar vilt, utan man ser att hon kommer från den gamla skolan. Är det karate eller taekwondo bakgrund? Jag för mig att hon har något sånt i ryggen, alltså, Grasso.
Ja, det är det nog. Jag har glömt vilket. Jag har mest bara tänkt på liksom hennes boxning blivit så mycket tajta. Det var just mot Maisie Barber som jag märkte liksom, wow, där kände jag att det har levelats upp, för att hon kunde pricka Barber typ 2, 3, 4 gånger innan Barber hade kommit in i en vettig distans liksom. Ja. Och då är jag bara typ, okej, Grasso har levelat upp.
Alltså jag tror nog jag är alltså, det är samtidigt, jag ska bara se hur många avslut hon har. Hon har 5 avslut på 14 vinster, och hur många gånger Araujo blivit avslutad? 1 gång på 3 förluster. Araujo har däremot mer avslut, i 7 avslut på 11 stycken vinster. Men jag tror nog ändå som dig, den här lär förmodligen att gå tiden ut. Men jag tror att det är Grasso som kommer stå som segrare, det tror jag. Och jag tror att blir ett avslut, då tror jag ändå att det är Grasso som kommer få avslutet. Och det vore kul om hon fick det på ett sätt, för att se att hon kanske har levlat upp ännu mer i sin fighting. Som sagt, Alexa Grasso fightades senast i mars, så att hon gör då sin andra match för det här året. Det ska bli intressant att se. Jag tycker att Alexa Grasso är en spännande fighter att hålla ögonen på.
Absolut, jag tycker att det som går emot Grasso, det är typ divisionen hon är liksom, det är Shevchenkos division. Och även om jag verkligen gillar Grassos chanser att stiga i rankningen, så gillar jag inte hennes chanser mot Shevchenko. Men jag tycker ändå att Grasso tillsammans med Manon Fiorot, jag tycker det är de två mest typ spännande att följa i den divisionen. Så ja, jag håller med dig. Det är en rolig match. Nu när du säger det, ja, om det går till avslut så känns det nog faktiskt som att Grasso är den som kan säkra. Så jag skulle till och med säga, sov inte på hennes grappling, för att jag hade inte blivit jätteförvånad om hon typ kanske skakar Araujo med en fin slagkombination, får en typ clinch-nedtagning och sen kanske får en armbar, någonting sånt. Alltså det ser jag som fullt möjligt.
Nej, som sagt, det är en intressant match. Så jag kan ändå på ett sätt förstå att de har lagt den här som en alternativt huvudmatch, med tanke på att den andra föll bort. Så jag ser inget fel på dem. Om jag tittar på kortet tycker jag absolut att de här två kan vara där som huvudmatch. Jag har egentligen inget direkt problem med det, om jag ska vara ärlig. Vi går vidare till co-main.
Om vi ska.
Cub Swanson, han har hela 40 stycken matcher i ryggen och gör nu officiellt match 41. Han är 38 år gammal, han fyller 39 den 2 november. Han har 28 vinster, 13 och 4 sub 12 förluster, 2 och 7 stycken submission vinster. Vann senast mot Darren Elkins, fick det verkligen att se riktigt, riktigt bra ut. Alltså första rondens avslut, 2-12 i den första ronden, så var det snurrspark och avrundade det med ett gäng med slag. Innan det torskade han mot Giga Chikadze, dessförinnan hade han 2 stycken vinster, både Cron Gracie och Daniel Pineda. Men innan det hade han 4 stycken förluster i ryggen. Men jag gillar det. Alltså Cub Swanson, det är som att det här är killen som aldrig nådde bältet. Han hade mycket, såklart, som alla, och man ska ha det, höga tankar om sig själv som mästare, vill såklart få en möjlighet att fighta som det där guldet, men har inte haft det som räcker till, men blev sen på något sätt också en form av gatekeeper i divisionen. Många fick testa sig mot honom och han tackade ja till alla, och han har ju då en episk match som vi har pratat väldigt många gånger om, och det är Korean Superboy Do Ho Choi, den här matchen som jag säger, det är inte Fight of the Year, för att det var istället en uppvisning av Cub Swanson. När man ser den igen så ser man att det är han som äger matchen, den är inte fram och tillbaka, utan Do Ho Choi vinner på hjärta och att han pallar och stå upp och fortsätta och ändå får något tiden ut. Men det är lite där han har varit den senaste tiden. Men nu känns det ändå som att han så här, han fattar att jag är för gammal, jag kommer inte ta bältet. Jag tror att han har lagt ner de drömmarna, men han är väldigt glad över att få slåss i UFC och ta sig an de här unga fightersen och bara fortsätta bevisa att jag kan fortfarande ta mig an de här, den unga generationens fighters. Så Cub Swanson har ju nog alltid varit en fanfavorit bland tittarna. Man vet att man kommer få en väldigt underhållande match. Vinst eller förlust, han bjuder alltid upp till dans. Och nu möter han då Jonathan Dragon Martinez, som endast är 28 år gammal. Relativt nyligen fyllda, så det diffar 11 år mellan de två. Han har 16 vinster, 7 knock, 2 sub. Han har 4 förluster och en av dem kommer via knockout. Och det var David Grant förra året i mars. Efter det har han vunnit 3 stycken matcher och gör nu sin tredje match för i år. Så hög aktivitet på Martinez. Ja, då börjar vi. Tror att den här matchen går tiden ut?
Jag hade velat se oddsen på det faktiskt. Jag är nästan intresserad av att betta bara på oddsen om det inte går tiden ut. Jag säger ja, men med ett stort men liksom, för att jag ser att båda två har chansen att avsluta här. Det är bara att båda två är så jävla tuffa att det kan mycket väl vara så att liksom den ena blir sänkt, den andra blir sänkt, de clinchar till det mot buren och återhämtar sig. Jag tycker denna matchen har alla ingredienser för Fight of Night. Jag älskar denna matchen. Jag är så glad att de gav Cub Swanson den här sortens match. De gav inte honom typ någon fjärdeviktare på väg upp i topp 15, typ en Ilya Topuria eller Sadiq Yusuf eller något sånt. Det hade nästan känts som någonting som UFC hade gjort vid detta läget, för jag tycker inte UFC behandlar deras veteraner jättebra. Men detta är perfekt sorts match, för att inte för att Jonathan Martinez är en dålig fighter, verkligen inte, men han är en fighter vars styrkor och sånt liksom speglar Cub Swansons styrka. De är lite olika sidor av samma mynt, bara att Martinez är en lite yngre sida av det myntet. Alltså Cub Swanson, som du säger, är en riktig favorit. Jag vet att han är en av Tobias Harrelas favoriter. Jag tror en av Löfs favoriter också. Och det är av en bra anledning, som du säger, han bjuder alltid till det. Alltså, om vi bara ska prata om några av hans vinster för att understryka för den här jävla TikTok-generationen som kanske inte har koll på hans äldre dagar, vilken G Cub Swanson egentligen är. Några av hans vinster är Ross Pearson, Charles Oliveira, Do Bronx, Dustin Poirier, The Diamond, Dennis Seaver, Jeremy Stevens, Tatsuya Kawajiri, Hakran Diaz. Och sen de som han har mött men liksom torskat mot: Josie Aldo, Chad Mendes, Ricardo Lamas, Max Holloway, Brian Ortega, alltså Frankie Edgar. Och det är liksom när Frankie Edgar ändå var ganska högre upp i divisionen liksom. Snacka om en riktig G som har mött så många bra fighters på väg upp och alltid levererar roliga grejer. Alltså jag tycker han åldras som ett fint vin just nu. För hans senaste matcher, kanske med bortsett från Chikatsi-matchen där, ja, det gick typ en minut in och sen kroppsspark och sånt kan hända när man möter en sån ung, hungrig talang som verkligen är på väg upp. Men jag ska säga hans tre senaste vinster, Elkins, Pineda och Gracie, han har sett bra ut. Alltså, så fort han har kunnat liksom etablera sig själv i den distansen och det tempot som han har velat ha, så har den där liksom boxningen som sitter i ens ryggrad liksom, han har bara kunnat släppa loss det. Och han har sett så bra ut. Liksom, gillar jag hans chanser mot divisionens elit, liksom topp 15? Nej, men alltså, för vad han gör, för vem han möter, för vad han vill åstadkomma, perfekt. Jag tycker det ser bra ut, det ser underhållande ut. Liksom, det är som hans gyllene dagar, fast kanske lite smartare. Han slänger inte sig själv in i elden på samma sätt som han gjorde mot Duho Choi. Liksom, han är lite mer defensiv. Martinez tycker jag är en kille som, han har flygit under radarn lite grann, men han har ändå fått lite uppmärksamhet för att han har haft några väldigt, väldigt underhållande matcher. Liksom, Frankie Stanes var kul, Thomas Almeida var kul, David Grant var en rolig match fram tills han blev knockad. Och mot Alejandro Perez var också kul. Alltså, Martinez är en sån här typisk mexikansk boxare som kommer att slaga till det och göra en rolig match också. Jag tippar oftast lite grann i hjärtat, och av den anledningen så tippar jag Cub Swanson. Han var en av de första UFC-fightersen jag intervjuade. Jag fick en bra kontakt med han. Jag försökte faktiskt få ihop en intervju med han inför denna match, men jag vet inte om vi kommer hinna. Riktigt skön, snäll kille, fantastisk liksom ambassadör för sporten i alla dess liksom aspekter, både i det mest extrema underhållande Fight of the Night aspekten men också bara att liksom familjepappa, snäll kille, respektfull aspekten. Jag säger knappt åt Swansons fördel, mest bara för att han har den där eliterfarenheten mot, alltså verkligen elitens elit i fjädervikt. Och jag tror det kan ge han lite grann. Jag skulle säga att han är en lite bredare arsenal också. Han är mest boxningsbaserad, men jag tycker jag ser lite fler typ knän och sparkar från honom än vad jag gör från Martinez. Vilket kan ge han en knapp fördel. Bara ett extra vapen här och där liksom. Men i slutändan tror jag att fansen blir de största vinnarna. Jag kan verkligen se detta bli fight of the night.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska tillägga några grejer där angående Cub. Kände att det fanns mycket att inflika. När du drog där med förlusterna, så tänkte jag bara att vi ska titta lite närmare på de förlusterna. Förlustsviten började december 2017. Brian Ortega. Den andra, Frankie Edgar. Sen har vi Renato Carneiro. Och sen Shane Burgos. Alltså, Brian Ortega gick och fightades om titeln. Och har varit ett stort problem för många. Fram tills varje gång han fightas om titeln så åker han på stora problem. Frankie Edgar, okej. Okay. Absolut, han, det är en tidigare champ. Och där mäter sig väl ändå, de är i samma ålder. Men Carneiro också. Carneiro har också gjort bra grejer ifrån sig, men kanske inte riktigt fått att flyta fullt ut. Shane Burgos, också en snubbe som växte under 2019. Under 2019 var det inte jättemånga som ropade Shane Burgos namn heller bland fansen att honom vill vi se. Så att om man kollar även där så kan jag ändå tycka att så här, det är ändå fyra förluster som inte är helt dåliga. Alltså.
Och... Oja. Ja, det är inga blåbärsfighters liksom.
Nej, och sen kollar vi då istället på hur vände sviten. Jo, det var Cron Gracie. Nu pratar vi 12 oktober 2019. Och vi vet ju alla hur många matcher Cron Gracie har gått efter den. Och hur många matcher han har gått över. Nej, han har inte gått en enda match. Han bokstavligen pensionerade Cron Gracie med den vinsten. Och det är en bra så comeback att han kom tillbaka och verkligen massakrerade hypen som var Cron Gracie. Och för er som inte vet vem Cron Gracies pappa är, så kolla upp Hickson Gracie, kolla upp dokumentären Choke, så får ni lite historia där också. TikTok-generationen, som Martinez så fint brukar säga. Nej, men det är sjukt. Alltså, det är ändå galet att Cub Swanson av alla med fyra torsk i ryggen skulle vara den som pensionerar Cron Gracie. Så jag vet inte. Cub Swanson är en intressant fighter. Och jag förstår när, jag visste inte att det var en av deras favoritfighters, men jag förstår. För att han är underhållande. Han har hela paketet. Han kommer in och han bjuder upp till underhållande MMA. Det är fight, det är kul att titta på. Jag minns ingen match som har varit tråkig med Cub Swanson. Jag kommer inte ihåg någon. Vinst eller förlust, så är det alltid roligt när man ser honom fightas. Och jag börjar också känna att det är så här hjärtat som vill säga att Cub Swanson kommer vinna, men jag säger det för att jag verkligen tror att Cub Swanson kommer att kunna besegra Jonathan Martinez. Martinez tycker jag har gjort underhållande match sådär. Alltså det är en decision-maskin. Lite så. Men jag är inte tokimponerad av Martinez. Det är jag inte. Men fortfarande, det är en ung kille. Han är 28 år. Det kan vara så att den här killen inte ens är i sin prime eller ens nära sin prime. Cub Swanson, han har nog förbi sin prime ganska rejält med den åldern han är. Men samtidigt, ibland så kanske det bästa för en fighter är att känna så här: okej, jag når inte titeln. Nu gör jag det här för att jag tycker bara att det är ruskigt kul. Jag kommer inte jaga mig själv med de här titeldrömmarna och hela den biten, utan jag kommer bara att så här, det här är min plats. Jag vill slåss, jag vill tjäna pengar här och jag vill pensionera mig själv i den här organisationen. Och det känns som att det är den rollen han har tagit. Och jag tror att han kommer kunna ha en lång karriär, fel att säga, men ändå fortsätta förmodligen några år till om han inte fightas på tok för många gånger per år och inte drar på sig allt för många förluster. Så jag säger Cub Swanson vinner.
Ja då, vamos Cub Swanson. Jag håller med. Och som du sa, fan, jag hade en Cron Gracie. Alltså det var, när man sätter den matchen i perspektiv, det där är en asriskabel match för Cub att ta egentligen. Han är på fyra förluster. Cron Gracie har fem matcher i helhet. Han har avslutat varenda en av de matcherna via submission i första ronden. Eller en av dem i andra. Och då är det ändå bra killar han har avslutat. Så alltså, vilken jävla G Cub Swanson är. Alltså det är bara, jag kan inte göra någonting annat än att älska honom. Liksom. Jag är bara så glad att se varje gång han stiger in i buren. Så detta kommer bli riktigt kul.
I'm with you. Hela vägen. Vi går vidare. Vi har nummer 5 mot nummer 6 som ska möta varandra. Nummer 5 är Askar Askarov och sen har vi nummer 6 som är Brandon Royval. Alltså det här är ju en intressant match ur ett rent så här titelperspektiv. Nu vet vi att vi kommer få ett fjärde möte, Figueiredo och Moreno, inom relativt kort. Men det är alltid kul att se de här matcherna. Askar Askarov har 14 vinster, 4 och 7 sub. Han har en förlust som kommer via domslut. Det är Kai Kara-Franz som i sin tur... Nej, vänta. Jo, han fick fightas mot Moreno efter den vinsten. Sen har vi Brandon Royval. Det här är en kille som väldigt många har frågat mig om. Jag tror att han kommer bli champ. Många har haft honom som future champ potential. Men sen torskar han mot Moreno. Han torskar mot Pantoja. Men nu har han 2 vinster i ryggen. Rogerio Bontorin och Matt Schnell. Och Matt Schnell avslutade han i maj. Nu står de här två framför varann. Royval har 14 vinster. 3 knock. 9 stycken sub. Har förlorat 6 matcher. En via knock och en via sub. Den här matchen däremot är jag väldigt, väldigt kluven till. Jag är rejält kluven. Alltså Askar Askarov tycker jag... Alltså det han har oavgjort mot Moreno. Men annars, alltså det är en förlust. Alltså en förlust, och det är Kai Kara-Franz. Han förlorar på domslut. Det här är svårt. Alltså, fast kanske inte. Jag kanske tror att det är svårt för att jag fortfarande lever lite på det här med att många tror att Royval ska bli champ. Många har sagt det om Askar Askarov också. Och man kanske blir lite förblindad att han förlorade mot Kai Kara-Franz. Och egentligen kanske det här är en given match, att det är Askarov som bara kommer att visa igen varför många har trott att han är champ. Kluven, hur är dina känslor runt den här matchen?
Ja, alltså jag känner också lite det. Jag tycker också egentligen, alltså på pappret så är väl Askarov den bättre. Han är extremt komplett fighter. Han har en jättestark brottningsbas. Han har liksom egentligen allting som säger mig okej, han borde vinna den. Men det som... Alltså, Royval, han lever upp till sitt smeknamn Raw Dog, vilket för övrigt är ett riktigt jävla bra smeknamn. Han är en Raw Dog. Han kan göra det grisigt och han kan vinna i de där små grisiga liksom omställningarna och sånt liksom. Alltså egentligen på pappret så ska ju Kai Kara-Franz vinna mot Royval också, men Royval var den som vann. Royval avslutade Kai Kara-Franz. Royval avslutade Tim Ölrätt liksom. Han är lite sådär klurig och han anpassar sig bra i jobbiga positioner. Det är det, alltså jag tycker Royvals sådär X-faktorer gör denna matchen mer svårtippad än vad den kanske borde vara på pappret. Jag kommer väl säga Askarov för att liksom min hjärna säger det, att Askarov är hans press, hans press och missionförsvar, allt det där är väldigt, väldigt, väldigt bra. Liksom hans enda förlust någonsin är på ett domslut. Och det var en ganska jämn match mot Kai Kara-Franz. Så jag säger väl Askarov, men jag blev verkligen inte förvånad om Royval lyckas göra en sån där grisig, okonventionell match igen. Grötar till det, får tag på en hals. Liksom, jag blev absolut inte förvånad om Royval lyckas avsluta här. Så jag säger Askarov, men med det där stora männet att liksom, Royval kan göra en Raw Dog. Så enkelt är det.
det hänger på. Det är vem som är den råaste hunden där inne. Ja, men som sagt, det är en match som är... Den är intressant. Det är alltid kul när två stycken såna här could be champs möts. För att vi behöver få svar på de här frågorna, och det är inte helt omöjligt att vinnaren här kan stå mycket, mycket nära en titelmatch.
Alltså det känns nästan som en inofficiell vem kommer möta vinnaren mellan Moreno och Figueiredo. Alltså, det har nog inte annonserats som en title eliminator, men det känns som det. Och jag tror inte någon hade klagat om man gav vinnaren här nästa titelchans.
Ja. Nej, faktiskt inte. Men sen har vi Pantoja också som är jokerleken, och han är ju en replacement.
Ja.
Ifall det händer någonting i den här matchen så kommer han vara där och vänta.
Mm.
Så vi får se. Vi går vidare. Dusko Todorovic tar sig an Jordan Wright. Och vi har Jordan Wright som har 12 vinster, 3 stycken förluster. Och det är vinster via 7 knock, 5 stycken sub. Alla kommer via avslut. Han har förlorat 3 matcher, han har alltid blivit avslutad. Så den här killen har aldrig någonsin gått i domslut. Han har 2 förluster i ryggen just nu. Han tar sig an Dusko Todorovic som har 11 stycken vinster, 10 avslut, 7 knock, 3 sub, 3 förluster, 2 avslut. Så tillsammans har då bara Dusko Todorovic gått till domslut 2 gånger. Mm. Men han har också en förlust i ryggen och det är Chidinuk Wani som körde en brutal armbåge på honom i slutet på den första ronden i maj. Alltså det här kan mycket väl vara en sån här, den som vinner blir kvar, den som förlorar får åka hem. Jag måste ändå säga det, trots att Jordan Wright bara har vunnit 2 matcher i UFC, då är det Isaac Villanueva och Jamie Pickett. Jag tycker han är underhållande att se. Jag tror att han är en sån här som när man tittar på honom, han kallas ju för The Beverly Hills Ninja, vilket säger ju så mycket även om hans, hur han ser ut. Men han känns ju verkligen som att han hade kunnat vara med i Beverly Hills 90210 där på 90-talet eller tidigt 2000. Jag vet inte, jag tycker han är skön. Jag tycker han är skön. Han är en sån person som när man ser han så tror man inte så mycket, men när han väl kliver in så går han fan mig in där och verkligen han fightas. Och jag tycker det är jätteroligt. Dusko Todorovic har ju själv haft en otroligt tuff resa. Han kommer Contender Series-vägen, vann sin debut, förlorade 2 matcher, vann en match, förlorade en. Så de har jätteliknande record, de här 2 killarna i UFC. Men då måste jag nog säga att jag ändå är lite mer imponerad av Jordan Wright av någon konstig anledning. Men det kanske bara är för att jag blev lite förvånad första gången jag såg han och tyckte han var rolig och sättet han vann på. Men jag ger en litet övertag här till Jordan Wright. Zlatko, bli inte skitlack. Jag vet att Dusko Todorovic är your bro och allt sånt. Men jag tror nog på Beverly Hills Ninja här. Vad säger du?
Alltså jag håller med att detta är en match där de känns väldigt lika på, kanske inte i fighting-stil, men liksom hur deras karriärer har gått, så det är en bra observation där. Alltså den är svårtippad. Detta har potential att bli ganska grötigt också. Och sådana matcher är väldigt svåra att tippa egentligen. Jag kommer dock säga att jag lutar lite mer mot Dusko Todorovic här, och jag är inte jätteövertygad i det, men jag bara känner att han tar lite färre risker. Hans förluster, de är oftast mot killar som är väldigt hårt slående, och Wright, han är definitivt en striker. Men jag vet inte om jag skulle sätta honom i samma power class som typ Punahele Soriano och Chidinuk Wani. Liksom. Jag skulle nog säga att de är lite mer hårda knockout-artister på det sättet. Jag tycker också man har sett ett par grappling-svagheter hos Wright. Och jag tror att Todorovic skulle kunna utnyttja dem för att alltså de svagheterna. Men ja, alltså jag är inte jätteövertygad här. Egentligen det finns en stor chans att Wright får till en bra start och liksom knockar Todorovic, så... Så ja, för den intressanta aspekten skull så tar jag lite mer Todorovic, men ja, alltså det är en jämn match, det är en bra match, det är en vinna eller försvinna match. Båda killar är på väldigt liknande platser i deras karriärer, så ja, en bra match som jag tror kan leverera underhållning. Jag ser knappt Todorovic.
Så har typ Zlatko skickat 50 spänn till dig på Swish för att du ska säga det här, eller? Eftersom att du knappt...
Hur visste du det?
...vågar tippa Todorovic.
det är ju, alla vet att jag backar den serbiska Västerås-maffian. Så.
Ja, men jag tror ändå att det kommer bli en rolig match. Det är jag helt övertygad om. För så båda 2 gillar att gå in och göra fight. Så det ska bli kul. Det ska bli väldigt roligt att se.
Definitivt. Jag tror också i clinch tror jag att Todorovic är lite starkare, mer disciplinerad.
Men det kan jag hålla med om.
Jag är inte jätteövertygad om någon av dem. Jag är övertygad om att det nog blir ganska kul. Det är det mest.
Alltså om jag ska ge så här, Jordan Wright kritik, det är det att den här killen har ganska stor tendens att göra självmål på sig själv. Att det är många instanser där det är bara så här otroligt klantiga grejer han gör som gör att han hamnar på backen, blir mountad. Alltså, han kan bli lite för ivrig. Jag tror att hade den killen blivit lite mer utav bara så här, dra ner tempot lite, lite grann och inte förivra sig för mycket, så tror jag han skulle kunna bli en mycket bättre fighter. Han är 31 år gammal. Jag tror han är där han är. Men som sagt, det är ganska mycket självmål när han har åkt på sina förluster.
Oh ja.
Vad gäller nästa match så är jag lite så här kluven här. Jag får ju mejl av UFC där det står vilka matcher som ska vara, men så som det kortet ser ut just nu så är även Neil Magny och Daniel Rodriguez annonserat där, och den matchen är borta. Det står även att Joe Anderson Britos motståndare ska bli to be decided. Men däremot både på Sherdog och Tapology så har han Lucas Alexander The Lion som han ska möta. Och det blir i sådana fall en debutant som Anderson Brito kommer att få möta. Så vi får helt enkelt se, men vi kan ju spekulera runt den här matchen. I alla fall så får vi se om någonting kommer att ändras. Anderson Brito har 13 vinster. Det är 6 via knock, 5 sub. Han har 3 förluster, 1 knock och 1 submission-vinst. Han har gått 2 matcher i UFC. Han kommer Contender Series-vägen. Han förlorade mot Bill Aldio via domslut i sin debut. Och det var januari i år. Sen gick han och vann mot André Fili via slag i första ronden. Endast 41 sekunder in, och det var i april. Och han gör alltså sin tredje match i UFC för i år och debuterade i organisationen i år. Det är snyggt jobbat av Anderson Brito. Vad gäller motståndaren så är det Lucas Alexander som har 7 vinster, 3 via knock, 0 via sub. Han har 2 förluster, och det är såklart 2 stycken via sub. Han har just nu en segersvit på 5 stycken vinster, varav de 3 sista kommer via avslut. Ja, det är väl egentligen så mycket man kan säga om Lucas Alexander.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det, jag skulle säga det som stack ut mest på Lucas Alexanders matchfas var att han kommer från en vinst av en kille som heter Jacob Kilburn. Och Kilburn är sånt, alltså, mest metal efternamnet man kan ha. Eller hur? Det enda som saknas är typ Satan eller någonting sånt där inne. Men ja, alltså, lite svårtippad match. Just för att man vet inte så mycket om Lucas Alexander kommer in på kort notis, och man har ju sett sådana fighters leverera, man har sett sådana fighters köra magplask. Brito är definitivt den som, alltså givetvis den mer erfarna, men jag tycker också han är den som har fightats på en lite högre nivå, liksom innan Contender Series och sånt, ändå typ LFA, Future FC, alltså det är ändå lite sådär typ organisationer man känner igen. Och förlusten mot Bill Aldio, alltså det är svårt att se bra ut mot Bill Aldio liksom. Han är väldigt bra på att stänga ner sina motståndares styrkor liksom. Man såg nu senast även mot André Fili, som man visst förlorade delat domslut mot, men alltså, Aldio såg bra ut liksom i den förlusten. Så jag kommer väl säga Brito mest för att jag vet mer, jag har sett mer bra grejer, jag har mer erfarenhet, mer matcher på liksom en högre nivå. Men vem vet, alltså, Alexander kanske kommer in och kör den här liksom, wow, var kommer denna killen ifrån? Och sen helt plötsligt börjar man inse att okej, okay, men wow, den här 5 match på långa vinstsviten, det var verkligen något att räkna med. Och tvåvansförluster kom väldigt tidigt i karriären, så han var inte samma fighter då. Alltså det är alltid sådana fighter som kan överraska. Men ja, jag säger Brito för att jag vet mer helt enkelt.
Ja, men jag är på samma lina där, för dels också hur han vann mot André Fili, tog stormade honom väldigt snabbt 41 sekunder in i första ronden, alltså gjorde en jättebra match. Jag gör nog det med. Alltså man vet mer. Alltså vad ska man säga? Det blir så ibland när det är debutanter som kommer in så här på förmodligen också relativt kort varsel, kan jag tänka mig, Lux Alexander, eftersom att i UFCs preliminära veckoutskick så står han inte ens med. Men det betyder nog bara att de skrev det här mejlet förmodligen i fredag. I fredag så har väl inte ändrat, kan jag tänka mig. Jag misstänker att första matchen på kortet kan då bli Mischa Zirkunov mot Alonso Menifield, så vidare det inte blir så sista matchen på prelims. Den kan mycket väl hamna där också. Men det tycker jag ändå är en ganska intressant match. Jag tycker att vi går in på den och sen kollar vi om vi om det är någonting speciellt på underkortet som vi bör ta upp. Men vi börjar med Mischa Zirkunov. Han har 15 vinster, 5 knock, 8 sub, 8 förluster, 8 knock, 3 stycken submission vinster. Oj, det här hade jag glömt, men han sitter på hela 3 förluster i ryggen. Har vunnit en match mot Jim Crute däremellan och torskade en match mot Johnny Walker. Alltså det är så sjukt, för att han fick ju det här, det var ju en diskussion, han blev kuttad från UFC men han lyckades få något bättre kontrakt. Men efter det har det ju bokstavligen varit katastrof för honom. Visst, han vann mot Pat Cummings. Visst, han avslutade Pat Cummings också, men han avslutade även Jim Crute. Men jag menar, han har 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken förluster och 2 vinster sedan 2017. Alltså, det ser ju riktigt dåligt ut. Vi går in på Alonso Atomic Menifield. 12 vinster, 9 knock, 2 sub, 3 förluster, 1 via knock. Han har just nu en vinst i ryggen, förlorade en innan det, vann 2 innan det, hade 2 förluster innan det. Så hans rekord ser i alla fall bättre ut än vad Zirkunovs gör. Alltså jag vet inte, den här matchen kliver mig supermycket. Jag tyckte Zirkunov såg bra ut i början av sin UFC-karriär, men sen har han bara motbevisat allt. Så jag måste nog gå med Alonso Menifield i den här matchen. Vad tänker du?
Jag är nog också lite inne på Menifield. Jag håller med om att Zirkunov såg väldigt, väldigt bra ut inledningsvis. Och jag fick för mig att han hade mer matcher än vad han egentligen har. Liksom jag liksom minns att han var en kille som kom in baserad från Kanada och liksom tyckte han hade värsta vinstsvit, men det var inte jätteimponerande egentligen. Men ja, 4 raka segrar på submission och såg ut som en stor grej, men det var faktiskt i Stockholm. Jag var där när han fick sin vinstsvit bruten av Volkan Ozdemir på 28 sekunder in i den första ronden. Och ja, han har ju inte sett jättebra ut på fötterna, får man ändå säga, för att lägga det milt liksom. Han väldigt, väldigt tydligt vad han vill göra. Han vill få till det på marken, och jag menar, på marken så är han bra. Alltså, hans Peruvian necktie mot Jimmy Crute var fan snygg. Men jag tycker det känns som att han är på väg ner. Hans lilla experiment i mellanvikt verkar inte bli någonting långvarigt. Alonso Menifield, han är fan ett sånt riktigt jävla physical specimen. Alltså han är byggd som en jävla stridsvagn. Men han har också varit lite av en besvikelse i vissa avseenden, får man ändå säga. Liksom, det är lite konstigt att han går typ vinner mot Paul Craig. En vinst som har åldrats väldigt bra nu, liksom i dagens landskap i lättvikt. Men sen typ förlorar en match mot Devin Clark som jag tycker han ska vinna. Där han börjar bra, men typ kondisen sviker honom. Och ja, alltså vinsten bara liksom rök, alltså blåste sur hans händer på något sätt. Och sen, hans vinster har väl inte varit de mest imponerande. Liksom, Askar Mosarov, det är, för ni som inte minns, det var den killen som typ lurade sig in i UFC genom att fejka namn och fejka olika konton så att det skulle se ut som han hade ett bättre record än vad han hade. Så det är en match som man förväntar sig lite grann att en fighter som Menifield ska kunna ta. Ed Herman, jag gillar Ed Short Fuse Herman, men den killen är fan äldre än Gamla Testamentet liksom. Alltså han har varit med i UFC väldigt, väldigt länge, och det är nästan, alltså jag blev fan förvånad att han fortfarande är kvar till och med på sitt sätt. Och sen innan det, Fabio Chirant, en kille som inte var särskilt imponerande, som inte vann en enda match i UFC och blev avslutad i det mesta. Så egentligen jag tycker båda två har, alltså jag är lite skeptisk till båda, men Jag kommer att säga för att Manifield börjar starkt och majoriteten av Cirkunovs knockoutförluster är tidigt i matchen, så tror jag att liksom statistiskt sett så talar det för att Manifield knockar Cirkunov tidigt i första ronden. Jag ser väl att det känns lite säkrare, men sen jag blir inte jätteförvånad om Cirkunov lyckas kanske ta ner honom, för att Manifields försvar rent generellt sett både stående och markmässigt tycker jag inte är jättebra. Så ja, jag ser också Manifield, men alltså jag är i stort sett bara säker på att det blir ett avslut. Antingen så blir Cirkunov toknockad eller så blir Manifield utstrypt. Jag vet inte vilket det blir, men det blir något av de två.
Den där singla slant-faktorn.
Mm-hmm.
Det är nästan det. Vi får helt enkelt se hur det går. Vad tror ni? In och kommentera senaste inlägget på MMA-podden så får vi veta vad ni tycker. Är det någon mer match som du tycker att vi ska ta upp från underkortet?
Jag tycker ändå det är värt att nämna. Alltså det var ett tag sedan, och då menar jag ett bra tag sedan man såg någon riktigt bra talang i UFC från Japan. Det kändes som att den japanska MMA-vågen dog. Men vi har den unga 22-åriga flygviktaren Tatsuro Taira, jag är lite osäker på hur man uttalar efternamnet, men denna killen ser riktigt bra ut. Han är 1-0 i UFC. Nästan alla hans vinster är på avslut i första ronden. Hög press, högt tempo, väldigt allsidig. Mer av en sådär ta ner och banka ut dig eller strypa ut dig än stå och svinga fighter. Men ser väldigt, väldigt bra ut på det som man gör. Möter CJ Vergara, en kille som ser bra ut också egentligen, men kanske lite ojämnare. Känns lite grann som att UFC vill ge Taira en match som kanske inte är jättesvår. För jag har inte varit jätteimponerad av vad Vergara har gjort i UFC än så länge. Men det är en bra match. Alltså det är ett bra test för Taira. Och det känns som UFC bygger upp han på ett smart sätt. Liksom, de ger inte hand om absolut tuffaste utmaningarna i början. Och det är helt okej. Okay, liksom. Man har sett vad som hänt när man pushar någon för snabbt. Liksom. Man kan få ett fall som Darren Till där det blir väldigt, väldigt tungt fall efter en imponerande inledning. Så jag gillar att de pushar han lite långsamt. Jag menar, jag gillar väldigt mycket från Japan, liksom tv, film, kulturmässigt sådär. Så. Och jag hade privilegiet att vara där i 3 veckor 2013. Så jag är alltid lite sådär hjärtat för Japan ändå. Och den matchen kommer jag definitivt hålla koll på, för att jag är väldigt nyfiken kring hur högt det är Tairas tak. Och sen i en match, eller i en division som flygvikt, som är pånyttfödd, som har intressanta namn, som har helt plötsligt liksom karaktärer, återkommande namn och rivaliteter. Taira är en frisk fläkt i den divisionen, liksom i de allra bästa bemärkelserna. Och ja, jag är väldigt hypad för att se hur långt han kan gå.
Mm, nej, men spännande, det där måste jag verkligen kolla in. Jag hade inte så bra koll på just honom. Jag trodde däremot att du skulle nämna, jag förstår inte hur du kan missa det här. Den här, det är en jättestor känd fighter som kommer att gå match på det här kortet. Det är Mike Jackson. Han som fightades mot både Mickey Gall och CM Punk. Senast vi såg honom var i april. Han mötte Dean Barry. Matchen bröts på grund av eye gouging. Jag har för mig att det var många som fick en känsla av att nej, men han drog sig mest bara ur den här matchen. Jag tror till och med att det var det kortet där. Det var väl 2 ögonpetningar om jag inte minns helt fel heller. Men sak samma, han möter Pete Rodriguez som har 4 vinster, 1 förlust. Ja, det är väl allt man kan säga. Det verkar som att det är den här matchen som öppnar upp huvudkortet, och jag tycker ändå att man ska kolla in den. Eftersom att Mike Jackson är 37 år gammal, debuterade som proffs 2016. Väldigt sent i karriären, nu gör han sin 4:e match i organisationen. Han har i alla fall 1 vinst i UFC på grund av en diskning mot sin motståndare. Men ska han kunna få sin riktiga vinst i UFC? Ja, det får vi veta nu på lördag.
Alltså det är så intressant också att Dana White bara typ, vi kommer aldrig se han igen, jävla joker, vill inte se. Och sen av någon anledning så har UFC bokat Mike Jackson mot Dean Barry 3 gånger.
Mm.
Och sen så blev det hela eye gouge fiasko. Jag fattar inte vad grejen är. Alltså, var det någon som skrek efter att se Mike Jackson tillbaks i UFC efter förlusten mot Mickey Gall och sen liksom, okej, visst det var en vinst mot CM Punk, men det där var en riktig jävla skräpmatch. Jag blev definitivt förvånad. Jag tror inte direkt att denna matchen blir en thriller. Skulle säga att matchen är bad. Jag försöker desperat komma på till Michael Jackson skämt. Men den här matchen är not my lover. Det är inte mitt bästa material. Men konstig match, riktigt konstig match. Jag förstår inte riktigt varför Mike Jackson är med i UFC. Pete Rodriguez är en fullständigt rimlig motståndare för liksom detta avseendet. Vi får se hur det slutar. Jag misstänker att Mike Jackson blir knockad, men han har lyckats hålla sig i UFC på något konstigt, bizarrt sätt. Så ja, vi får se.
Ja, det får vi verkligen göra. Där har ni det. Det är veckans kort. Nästa vecka så har vi ju en otroligt spännande gala att prata om, för då är det en numrerad gala som kommer att bli superintressant. Den veckan kommer vi även se till att köra lite live på YouTube, köra en upplandning, bjuda in lite gäster, snacka på YouTube. Så om ni inte redan prenumererar på kanalen, gå in och gör det så att ni inte missar. Men det är nästa vecka. Det händer inget superspeciellt där just nu i alla fall. Men vem vet, saker och ting kan vända väldigt snabbt om det dyker upp intressanta nyheter. Om ni vill stötta podden så kan ni göra det antingen att man blir Patreon och stöttar podden på månadsbasis, eller så kan man göra det via Swish. Ni har bett om att jag skulle skaffa Swish, det är fixat nu. Så ni hittar nummer och länkar och allting i bion. När är det du drar på din grej, sa du?
Det blir på fredag.
På fredag? Ja, men nice.
Yeah.
Var följer man dig för de nyheterna?
Följ det på @VenerMartinez för alla jobbsaker där. Jag kommer kanske göra någon, beroende på vem jag hittar där, kanske någon intervju för Maximum Sports, som ni också kan följa alla nyhetsgrejer jag gör. Och för att se hur många stor stark jag testar där borta med diverse roliga tyska namn, så kan ni följa @VMSeb.
Ja, bra grejer. Mig hittar ni på @PaulLilvaje, ni hittar MMA-podden på @MMA-podden. Jag tycker definitivt att ni ska lyssna in Öppet sinne, för förra veckan så hade jag med mig John Andreas, den så kallade gentleman's coach, för er som känner till. Mata på, så var han i Öppet sinne. Och vi hade ett jätteintressant samtal. Det var otroligt kul att ha med honom, och det är ett samtal där vi går in i de djupare ämnena om livet. Men väldigt inspirerande, motiverande, och jag tror att många av er känner till honom, så det kan vara kul för er att få reda på lite mer om vem han är, var han kommer ifrån och varför han gör det han gör. Så kolla in Öppet sinne. Och ni kan även stötta podden på det sista sättet. Dela. Dela story, dela SMS, en vän som älskar MMA, skicka in det bara, så sprids MMA-poddens budskap. Och så vill du såklart, sist men inte minst, tacka Bastard Burgers. Var där och käkade förra veckan, så otroligt goda burgare. Det var ett tag sedan jag var där åt, men nu har jag käkat och jag har redan bokat upp en lunchträff till på onsdag, så är vi några som ska käka där igen, så ät mer goda burgare. Tack för den här gången.
Jag var där 2 gånger i helgen, ska jag bara
säga.
Jag
gånger?
Var där i fredags och sen jag var där med mina boys i fredags, och sen så var jag där med min pappa i lördag. Så ja, Bastard Burgers sitter alltid riktigt jävla fint. Jag säger detta utan att av någon annan anledning, men jag tycker genuint bästa veganburgarna som finns i Sverige. Alltså från botten av mitt hjärta, inte bara för att de har samarbetat med oss. Jag tycker verkligen de är de godaste veganburgarna jag käkat i Sverige.
Du, jag kan säga så här, det roliga var när det här samarbetet började, var det att Bastard Burgers var det enda stället jag gick till under 2 års tid. Så att när vi hittade det, så kände jag bara, ah, men nice, det här kan stå för det här till 100%, för jag har redan ätit men tillräckligt många gånger och ser, hade redan favoritburgare och allting. Så ja, nej, men verkligen. Det är, i min mening så är det fan de bästa burgarna i Sverige.
Mm.
Där har ni det. Tack för den här gången, kära vänner, så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!